Vår predikotext idag hämtar vi från Johannes evangeliets 4:e kapitel. Från vers 4 och framåt. Ni kan förbli sittande för en lång text här, en lång berättelse. Så jag påminner konfirmander om läxan. Kanske ni kan göra den nu. Jesus måste då ta vägen genom Samarien. Och han kom till en samarisk stad som heter Sykar. Nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. Det var omkring 6:e timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne: ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom: hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne: om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom, och han hade gett dig levande vatten. Hon sa: herre, du har ingen kruka och brunnen är djup, så varifrån får du det levande vatten? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv, likaså hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne: den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom: herre, ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Han sa: gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade: jag har ingen man. Jesus sa: det stämmer som du säger att du inte har någon man. 5 män har du haft, och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Kvinnan sa: herre, jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade: tro mig kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner, vi tillber vad vi känner, eftersom frälsning kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom: jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Jesus sa till henne: det är jag, den som talar till dig. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Temat för våran predikan idag, det är att Jesus kallar den ovärdiga. Vi kan väl börja med repetition. Det här kan många av er redan. Men vilka var samariterna egentligen? Vilka var samarierna? Vi känner till dem via den barmhärtige samariten, Jesu liknelse. Men också via den här berättelsen, som inte är liknelse utan ett verkligt möte. Jesus möter en samaritisk kvinna. Samarien eller samariterna, de var en påminnelse historiskt om fångenskapen i Babylon. För assyrierna, som var en stormakt på den här tiden, man hade besegrat Israel. Och då hade man deporterat en stor del av befolkningen. Men en strategi som var vanligt för stormakter, och som också Sovjetunionen på sin tid använde sig av, det var folkomflyttningar. Man lagt ett stort rike under sig, och så tvångsförflyttar man vissa människor bort från det rike, den miljö där de är hemtama, till ett annat ställe. Och så flyttar man ett tredje folk från sin hemtrakt till det här första stället. Och rör liksom om i riket. Och tanken var nog att förvirra och göra uppror mindre sannolika. Om man placeras på en plats och har ett språk som man inte kan, så är det svårare att ena sig mot ockupanterna. Det som hände i Israel, det var att en del av israeliterna alltså deporterades och att andra folkslag flyttades in istället. Och det gjorde då att samarierna, de var ett blandfolk kan man säga. Där fanns det både israeliter men också andra folk. Och deras tillbedjan förändrades också. De tillbad inte i templet, det fick de inte, utan istället tillbad de på det här berget som kvinnan pratade. Och de trodde också bara på de fem Moseböckerna och avvisade resten av Gamla testamentet, eller deras bibel. Just för att de har en förändrad religion, en förändrad tillbedjan, och för att de är en etniskt blandad grupp med olika religioner, så anses de som orena av judarna. Våran text börjar med att Jesus måste gå genom Samarien. Han måste då ta vägen genom Samarien. Judarna försökte ta en omväg om de kunde. De gick runt Samarien, som vi kan jämföra med typ Västbanken idag. Men Jesus gör inte det, för han har ett uppdrag. Han har en poäng med att gå genom Samarien och visa på att visst är samarierna orena, men det är ju alla människor. Och Jesus har kommit till alla människor. Samarierna var i fejd med judarna på den tiden. Det var de fortfarande på 1900-talet. Men nu är de väldigt, väldigt få. På Bibelns tid kanske 300-400 000. Vi är lite osäkra. Och senaste folkräkningen som jag hittade 2012, då var de 751 personer. Så det är inte så många kvar. I dagens text så vänder sig Jesus till den samaritiska eller samariska kvinnan. Och han erbjuder henne levande vatten. Han förklarar att det är inte som vanligt vatten som man dricker och sen blir törstig igen. Utan det släcker törsten en gång för alla. Och det tycker hon låter jättebra. Men sen säger han någonting ännu märkligare. Han säger att det här levande vattnet, det blir till en källa i den som dricker det. Och det frälser både den som dricker och andra. Och då förstår vi att det handlar inte om en dryck här, utan det levande vattnet är evangelium. Budskapet om frälsning endast av nåd. Det budskapet, evangelium, det frälser den som dricker av det och kommer till tro på det, men också andra som får höra om det från den personen. Senare i kapitel 4 får vi höra att den samariska kvinnan just försöker sprida budskapet. Hon rusar in till sin by och försöker samla ihop folk och försöker få dem att komma och träffa Jesus. Kom och träffa honom, säger hon. Naturligtvis förstår hon inte erbjudandet direkt. Och vi kan känna igen hennes tveksamhet och likna den vid Nikodemus, som var skriftlärd och högt uppsatt inom det fariseiska partiet. Han satt i det stora rådet. Han besökte Jesus i hemlighet på natten. Och så vill han höra vad egentligen Gud vill att man ska göra för att bli frälst. Hur går det till? Och då säger Jesus till honom: du måste födas på nytt. Det är också svårt att förstå. Nikodemus säger inte: kan man väl komma tillbaka in i sin mammas mage och bli född en gång till? Det är väl inte möjligt? Nej, andligen givetvis. Men den samariska kvinnan och den skriftlärde Nikodemus, de har en naturlig reaktion till evangeliet. Hur är det möjligt? Säger de båda två på sitt sätt. Hur är det möjligt? Och så är det också idag. När man berättar om evangelium så kliar sig människan i huvudet lite grann. Och så säger man någon variant av: hur är det möjligt? Det rimmar illa med vårat förnuft. Men Jesus, han har inte slutat att kalla till sig orena, ovärdiga syndare. Det gör han även idag. När lärjungarna kommer tillbaka, också det senare i kapitlet, då reagerar de med väldigt förvåning. Tycker det är konstigt att Jesus talar med en okänd kvinna. Det ansågs inte riktigt moraliskt. De kanske tycker att det är misstänkt att hon är där ensam. Vem är hon egentligen? Vad hon är ute efter? Och så tycker hon dem att det är konstigt att han talar med en samarier överhuvudtaget. Men Jesus, han berättar och förklarar, inte bara på det här stället utan på många ställen, att precis som dåtiden såg på den samariska kvinnan som någon moraliskt lägre stående, som någon förmodligen ganska utstött ur samhället, som någon som inte var värdig att bli besökt av en Guds messias. Såna är vi allihop. Bara det att vi inte ser på oss själva så kanske. För alla människor är ovärdiga när Gud kallar dem. Finns ingen människa som kan säga: Gud såg min stora präktighet och därför kallade han mig till sig. Utan inför honom är vi ju alla syndare. Ändå är det lätt för oss att liksom lärjungarna rynka lite på näsan åt vissa personer som Gud kallar. Som vi kanske tycker, den personen har väl för mycket i bagaget för att helt plötsligt bli kristen. Ibland får man läsa om sådana berättelser. Människor som har levt ett liv helt på tvärs med Guds ord. Helt på tvärs kanske med kristendomen. Likt Paulus. Och så helt plötsligt kommer den omvändelse. Man kanske har hållit på med gangsterrap. Eller man kanske har varit kriminell och suttit i fängelse. Eller man kanske har varit en framstående ateist som har försökt förfölja de kristna så gott man har kunnat. Med smarta argument och kluriga resonemang. Och så helt plötsligt blir den här personen en troende. Och då har vi lätt för att tänka: nah, inte den väl. Jesus, han talar med den samariska kvinnan på ett märkligt sätt. Han avslöjar hennes synd. Det är väl inget som vi kanske känner oss helt bekväma med att göra. Men Jesus vet allt. Och han går rakt på sak. Han börjar med en fråga där. Han säger: gå och hämta din man. Ja, det är ju mer en befallning. Gå och hämta din man. Synden för hennes del, bland många synder, det är att hon har haft 5 män. Och nu har hon en man som inte är hennes man. Jesus tar upp frågan om skilsmässa och om att leva med någon som man inte är gift med. Idag kanske de hade varit sambo. Det är nog ganska troligt. Vi kan känna igen det här ännu mer idag naturligtvis. Äktenskapet är fortfarande en mycket vanlig form av samlevnad. Men det krisar. Det är bekymmersamt. Statistiken släpar efter ofta med 1 år. Så under 2018 kan vi i alla fall säga att i Sverige så gifte sig 50 000 par. Och under samma år så var det 25 000 skilsmässor i Sverige. Och de siffrorna är ganska stabila över tid. Ungefär hälften av giftermålen slutar med skilsmässa. Men någonting som är mycket vanligt och mycket vanligare i vår tid än på Jesu tid, det är ju en samlevnadsform där man inte gifter sig men ändå lever som gifta. Av olika anledningar. Man kanske tycker att äktenskapet är gammalmodigt, eller så tänker man att man inte vill känna sig sådär bunden vid någon som man gör vid ett äktenskap. Eller så tänker man att vår kärlek är nog, vi behöver inte få den bekräftad från något annat håll. Och just vad gäller samboskap är det svårt med statistik. Men de håller nog säkert inte i större grad än äktenskap. Och så här går det till, inte bara för den samariska kvinnan utan för alla människor som möter Gud. Vi hörde i vår gammaltestamentliga text om Israels folk som blev så rädda när de mötte Gud att de sa: Moses, kan du prata med honom? Han verkar lite läbbig. Han talar så högt. Vi kan bli lite sådär rädda för Gud, därför att när vi möter honom så avslöjar han våran synd, vad den än är. Synden är inte bara där ute i världen, utanför kyrkan. Synden är inte bara, som man ofta har tänkt, något som drabbar dem som står längst ner på samhällsstegen. Utan synden bor i varje människas hjärta. När vi tar upp våran bibel och läser, då kommer vi att konfronteras med våran synd. Då kommer Jesus till oss genom bibelordet och pekar på just den där ömma punkten, det där som vi tänkte att det där ska jag inte vilja att andra känner till. Det där är något som jag låtsas om inte finns. När han gör det, när vi drabbas av lagen eller av dåligt samvete inför Guds ord, då ska vi inte komma med bortförklaringar. Jo, men så är det nu för tiden. Alla andra lever så. Eller, ja men jag hade inget val, jag kände mig pressad. Bortförklaringar kan lätt leda till att vi istället för att ångra vår synd ursäktar den. Och den samaritiska kvinnan, hon gör just det till att börja med. När Jesus konfronterar henne med hennes synd, så säger han, ja det där var intressant, men jag funderar på det här, vart ska man be egentligen? Tycker jag är ganska smidigt. Hon vet att det här är någonting som man är oeniga om. Samarien och judarna, och tänker, vi kan väl prata om det istället. Jag skulle helst inte vilja prata om min synd. Kan vi prata om något mer teoretiskt som ligger längre bort ifrån mig? Och det är naturligt att göra så. Men låt oss inte göra så, utan istället be om förlåtelse. Efter att Jesus har konfronterat kvinnan med hennes synd, så visar han vägen till frälsning. Hon svänger ju faktiskt i samtalet. Jag vet inte om ni lade märke till det. Hon slutar försvara sin synd. Och så berättar hon istället om sitt hopp. Hon berättar om att hon väntar på Messias. Och när hon gör det, då berättar Jesus vem han är. Han säger orden, det är jag, Jahve. Namnet för Gud, det allra heligaste namnet. Och just det här, att förstå vem Jesus är, som hon gör där och då. Hon blir så ivrig att hon måste springa hem och försöka samla ihop folk. Kom och tala med den här mannen. Just att förstå vem Jesus är, det är det som är frälsningen egentligen. Att genom tron förstå att Jesus är sann människa och sann Gud, född av jungfru Maria, men avlad, som vi säger i trosbekännelsen, av den helige ande. Att Jesus är människa och faktiskt blir frestad, även om frestelsen inte får något fäste i hans hjärta. Att Jesus faktiskt är människa och dör på riktigt där på korset. Att Jesus faktiskt är människa och vet hur det är för oss att frestas och prövas, att vara hungrig, att känna sig ensam och övergiven. Men att Jesus också är sann Gud. Att han kan både hela genom mirakel, men också framförallt förlåta synd. Att hans död inte bara är en orättvis dom, ett rättsövergrepp, utan något som blir till evigt liv för människor som tror på det. Att förstå det här om Jesus, att han är den uppståndne frälsaren, det är det som ger evigt liv. Det är det som flödar upp som en källa inom oss och frälser både oss och andra, som Jesus sa. Att förstå att Jesus är Guds offerlamm, utvald av Gud för att ta straffet på sig. Det är det som tröstar oss när vi bekymrar oss över våra synd. När vi har dåligt samvete. När vi känner att vi inte är de vi borde vara. Att det fattas en hel del. Att förstå att Jesus härskar över himmel och jord, trots att vi inte ser det. Att han håller allting i sin hand. Att han ska komma för att hämta oss till himmelriket. Det är det eviga livet. Det är det eviga livet. I vår text idag så kallas någon som är ovärdig till omvändelse och tro. Jesus säger, följ mig. Tro på mig. Ta emot mitt budskap som skänker liv. Och det sker än idag. Varje gång någon får höra evangelium, så är en ovärdig syndare som kallas till omvändelse och tro. Och varje gång vi, vår dagliga omvändelse, ångrar vår synd och läser eller hör eller begrundar och funderar på
att vi äger förlåtelse.
Då kallas en ovärdig syndare tillbaka. Glöm inte att du är förlåten. Glöm inte att din frälsning inte hänger på din värdighet, utan att Jesus kom just för sådana som oss. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus, tack för din stora nåd. Tack för att du alltid talar sanning. Tack för att du pekar ut även våra fel och brister. Tack för att du inte lämnar oss i bekymmer eller ångest eller förtvivlan över vår synd, utan istället skänker förlåtelse. Hjälp oss att glädjas över den förlåtelse du ger, och också glädjas åt att du skänker förlåtelse till andra. Du ständigt varje dag kallar människor till omvändelse och till tro. Vi ber i ditt heliga namn. Amen.